Jesus is good. Do you know that Jesus is good? He's good. He's good. Do you know that Jesus is good?
I had a vision. I had a vision that changed my life, and I'll never be the same. I saw hundreds and hundreds and hundreds of thousands of children, and I thought, I don't want to see this. And I started screaming out loud, no, no. And then Jesus showed up. He looked at me with those eyes of love, those burning, shandai, burning, passionate, fiery eyes of love, just like, and he looked at me and everything just changed. He looked at me and he said, there's always enough because I died. There's always enough because I died. This little girl taught me what love looks like. She taught me what love and mercy looks like. I know what this little girl does. You know, she has to sell her body, her one-legged body, to eat. She sells her one-legged body to get a piece of bread. She sells her one-legged body, her one-legged 10-year-old body, to drink a Coca-Cola. You know, this is like, somebody stop for one. Somebody, you know, this little girl is suffering out here. Like, the pain in her was incredible. And grandmother's a witch doctor. So when the house burned down and her leg burned off, grandmother said to the two older brothers, go out to the field and kill Helena. Kill her. Stone her, because she's of no use to us. She's no value to us. She has no leg. So the brothers go out to the field and they throw rocks at her head and they think that she's dead. They think she's dead, but she's not. And she's lying there, bloody, broken, dying. This is so much. It's so clear. You can read the gospel and you can read it. And if you just talk to people, and you don't understand that love looks like something, and you just say to Elena, I'm so sorry that that happened to you. What a cruddy mess of a life you have. And you don't say to her, come home and live with me. Then love is it. I don't know what love is if it doesn't look like something. And one day, after a while, she just looks at me and she goes, Mama, I want to go home. And I thought, no way. My first reaction was, no way. No way. No. I just said, no, no. You're not going back to that home. That's the most dysfunctional family that I've ever heard of, and I know a few. You know, it's like, that one, no. And she said, what do you mean? Do you think you told me about grace? She said, you said Jesus forgives. You said Jesus loves. You said Jesus loves. You said love looks like something. You said mercy. She said, how can I not go home and tell my family about Jesus? How can I not go home and tell them about love? I just pray for radical love to just rock this generation, God. I ask you for love to just come in and stretch every heart, God. Show them what love looks like, God. Show them what love looks like, God. That they would just go out to the darkest places. They would go to the brothels. They would go to the drug dens. They would go to the streets. They would go to the villages. They would go to the universities, and they would stop for the one. And they would stop for the one every single day of their life. It's not complicated. It's just stop for the one.
Jag ville visa den här videon för det, jag vet att ni som församling har funderat på hur Guds kärlek ser ut och hur ni som församling kan få gestalta Guds kärlek. Och när jag var här för ett år sedan så pratade vi lite om det. Det här, och så vill jag visa lite bilder av mitt liv och min vardag. Som ni såg den första, det var en kille som sjöng "Do you know that Jesus is good?" Så varje torsdag kväll så är jag ute i byarna och vi berättar om Jesus för en ny by. I den här vittnesbördet betyder så mycket för mig. För dels är det den lilla tjejen som hon berättar om. Ursäkta att det var på engelska. Hon berättar, jag tror alla flesta förstår, men hon berättar om en liten tjej som hennes ben fick de hugga av på grund av en brand. Och hon fick sälja sig själv för att överleva. Sälja sin kropp för ett stycke bröd eller en Coca-Cola för att kunna klara en dag. Och hur hon fick komma hem till den organisation som jag jobbar för. Komma hem till den familjen. Och nu är hon, idag är hon en vuxen kvinna. Men det finns mycket som vi gör i Iris i Mozambique. Och den här berättelsen var anledningen varför jag flyttade till Mozambique för 3 år sedan. Under egentligen en 10 års tid så hade jag, när jag bad och slöt mina ögon, så såg jag bara barn som låg på soptippar och i gassande sol och låg under träd och såldes för en burk Coca-Cola eller för ett stycke bröd. Och jag sa till Gud att för mig är det enda jag kan göra med mitt liv är att ta hem de här barnen som du visar mig. Så jag flyttade till Mozambique för 3 år sedan, men kommer härifrån Övik. Och är med i en organisation som ni också nu är med på ett sätt genom att ni på ett sånt underbart sätt stöttar mig. Och det heter då Iris Ministries. Och vi gör mycket när det kommer till fattigdomsbekämpning. Och vi tar hem barn som den här berättelsen berättar om. Men vårt hjärteslaget i allting som vi gör är att vi vill bara nå ut till dem som aldrig har hört. Nå ut till de onådda. Jag bor i den nordligaste provinsen i Mozambique som heter Cabo Delgado. För 10 år sedan så flyttade organisationen dit. Och då sa man att det var en helt onådd folk. Det finns tre stamfolk där. Och väldigt en mix av islam och naturreligioner. Och nu, 10 år senare, så säger man att det är en kristen provins. Och jag kan, över 3 år som jag har varit där, skulle jag kunna räkna hur många kyrkor som jag har sett planterats. Men jag kan inte komma ihåg hur många, för det händer på varje vecka att en ny kyrka startas. Och över 10 år så är det 2700 församlingar som har planterats i den här provinsen. Jag tänkte läsa Matteus 22 för er. Liknelsen om kungasonens bröllop. Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Och han sa: himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare, misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Sedan sade han till sin tjänare: allt är klart för bröllopet, men de inbjudna är inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. När kungen kom in för att se sina gäster lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa det till honom: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa det kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till många är kallade, men få är utvalda. Sedan jag var här för ett år sedan så har jag åkt ut varje vecka till till olika byar i Capo Delgado och bara bjudit in folk till Guds stora bröllopsfest. Och haft det i just den här provinsen så är det är inte många som är upptagna med andra saker som Jesus berättar i den här berättelsen, utan folk kommer verkligen till Jesus med storm. Och det är inte att vi har någon genialisk kyrkoplanteringsstrategi på något sätt, utan det är bara ett gudomligt ingripande. Jag tänkte berätta bara en vecka som hände. Då på måndagar så brukar vi samlas i ett kontor. Den här kvinnan som var på filmen, hon som startade den här organisationen. Så vi samlas ett gäng och ber: Gud, vart ska du skicka oss den här veckan? Så har vi en stor karta över provinsen. Och då kände vi, det här var en vecka i juli tror jag att det var, att vi skulle åka till en by som heter Mekufi. Och vi kände att här skulle bli riktigt, vara riktigt öppet för evangeliet. Så vi kände det. Och då bad vi om det på måndag. Så skickade vi ut en av våra pastorer att åka till den här byn och förbereda så att vi kunde komma på torsdagen. Och då packade vi våra Land Rovers med tält på taken. Och så kör vi ut. Och jag körde efter den här kvinnan och försökte hänga med henne. Jag vet inte om vi har haft väldiga översvämningar det här året också, så vägarna var inte lätta. Men vi kom fram och då är det en muslimsk byherre som fantastisk gästvänlighet öppnar sin bakgård och vi får sätta upp 30 tält. Vi väljer in. Han öppnar sitt badrum och toalett för 60 främlingar, tror jag att vi är, från alla håll och kanter. Jag vet att det är ju några troligtvis härifrån som kommer att komma typ hemma i april. Så då får ni Då får ni vara med på tältäventyr. Men vi kom då till Mekufi, satte upp våra tält. Och så gick vi ut på byn och så visade vi Jesusfilmen. Och igen, det där första klippet på filmen, så ser det ut en torsdagkväll. Varje torsdagkväll i mitt liv. Och så visade vi Jesusfilmen. Och efter Jesusfilmen så är det den första som kommer fram och vill ge sitt liv till Jesus är bys herrens son som heter Abdul. Sedan så frågar vi om det finns någon blind man i byn. Vi frågar alltid efter de döva och de blinda. För om Gud botar en döv och en blind så är det ett sånt tecken på att han är på riktigt. Med ryggvärk eller med annat är det svårt att veta. Men en blind och en döv, det vet hela byn att det är på riktigt. En blind man kommer fram. Och det är våra barn på barnhemmet som, det är de som ber för de sjuka och går i spetsen. Så en blind man kommer fram och vi ber för honom. Och jag önskar jag kunde återge hur ni kanske har sett det, men hur häftigt det ser ut när en blind får sin syn tillbaka. Först bara att han börjar se, man ser hur han börjar se ljusflimmer. Sen börjar han se rörelser. Och gradvis så ser han, kan han säga att han ser färger och människor. Sedan så frågar vi byn om det finns någon döv i byn. Man kan inte ropa efter de döva, men man kan fråga byn om de kan ta fram någon döv. Då tar de fram en liten pojke. Och han, igen är det våra 8-åriga pojkar som ber. Han får sin hörsel tillbaka. Då är det i alla fall 50 personer i byn som vill följa den här Jesus. Vi går och lägger oss i våra tält. Vi vaknar upp och dricker kaffe med byns herren. Vi har en grej som vi gör på våra, när vi åker ut i byarna. Som vi gör nästan som bara en profetisk deklaration, är att vi bjuder på vårt bästa kaffe till hela byn. För när Mozambik var koloniserat så fick mozambikaner inte dricka kaffe. Det var någonting bara för de portugiserna. Så vi bjuder, nu är det, skulle vara Gevalia om jag fick säga, eller Skånerås, men det är ofta Starbucks som vi bjuder på i byn. Så sitter vi och har kaffe med byns herren. Och så säger han, okej, nu är jag redo att ge mitt liv till Jesus också. Sen går vi till den indiska oceanen som ligger, en stranden som ligger alldeles in till. Så får vi döpa 8 personer från kvällen innan som kände sig redo att döpa sig. Sen kommer vi tillbaka till där vi har vårt lilla tältläger. Och då ser vi en man, en ung man, som den andliga verkligheten är så påtaglig, kanske på ett annat sätt i min värld. Så det är en ung man som är helt utom sig och helt full av demoner som rullar runt på backen. Och vi får sätta oss med honom och bara, jag får öva mig mycket med demonutdrivning i Mozambik, och det är ju så mycket enklare än vad jag trodde kanske, när man bara kommer med Jesu frid och bara får le mot den här mannen och viska vi ska ge Jesus frid i hans öron. Så från att han har rullat runt och väldigt, ja, bara varit plågad, så får han sätta sig upp, sätter han sig upp och ser oss i ögonen, och Herrens frid kommer över honom. Och vi ger honom några skrivböcker så han kan gå till skolan. Sen tar Bys Herren oss åt sidan och visar ett stycke land i byn som han har sett ut. Och så säger han, tror ni att det blir bra att bygga en kyrka här? Och då säger vi, ja, men det blir jättebra. Och så går vi och köper de första tegelstenarna till kyrkan. Och sen så kommer vi tillbaka 2 veckor senare och följer upp. Men det är ofta, jag kommer ihåg just den här veckan, så tänkte jag när jag åkte därifrån, det här var 24 timmar. Oj, vad mycket det var som hände på 24 timmar. Men det är ofta så det går till i vårt lilla hörn där, att det är så en kyrka planteras. Så ni kan förstå att det inte är några smarta människor som ligger bakom det, utan bara Guds kraft. Och bara, ja, människor är redo att komma till den stora bröllopsfesten. De är inte så distraherade av andra saker. När jag har bett på sistone, så är det en bild som har etsat sig fast i mitt inre. Och det är att jag ser Fadern och Sonen. Ser Gud Fadern och Gud Sonen innan skapelsen. Så jag har sett en bild av hur de samtalar. Och hur Fadern säger till Sonen att jag vill ge dig det bästa. Jag vill ge dig en brud. Och jag vill ge dig en makalös bröllopsfest. Och hur Sonen säger, jag ska ge dig en familj. Jag ska ge dig en stor, underbar familj. Jag ska fylla rummen i ditt hus. Och det är hjärteslaget av vår vardag. Och jag tror några här kanske får, när jag skriver lite uppdateringar, så vet ni att jag ska gifta mig nästa år. Och det är jag väldigt glad för. Och jag har varit ute i mina byar och bjudit in mina kompisar som är ofta 5 och 8-åriga barn. Och så sa jag, nästa år, då ska ni få komma på bröllopsfest. Vi ska ha ett bröllop i Sverige och ett bröllop i Mosambik. Och så har jag sagt att då ska ni få komma på fest, och ni ska få sitta på första plats, och ni ska få kyckling, och ni ska få Coca-Cola. Det är oftast, jag får dem en gång per år om de har ett bra år. Så de är, varje gång jag ser dem, så jag tänker att jag sa det lite för tidigt, för varje gång jag ser dem så är de bara, när ska det hända? Så de är helt redo att bara vänta på det här bröllopet. När jag sa det, när jag bjöd in dem, så kände jag hur Gud sa, och bjud in dem till min bröllopsfest också. Så jag sa, okej, det är inte bara mitt, det här blir ännu bättre. Det är inte bara mitt bröllop ni ska få komma på, utan det är Gud har ett bröllop för er i himlen. Och ni ska få, om ni vill ta emot Jesus, så kommer ni få vara med honom i all evighet. Och då blir de ännu gladare. och det, Bibeln är så romantisk. Och Bibeln är en bröllopsfest. Och när man tittar på hur Jesus talade till oss, så var det just efter, om man säger den hebreiska traditionen, så är det så mycket, är det så mycket en, ett frieri till oss som mänsklighet. När en, enligt den hebreiska traditionen, så en brudgum gick till brudens far och frågade vad bruden var värd. Och oftast så kunde pappan till bruden ge ett helt ett pris som brudgummen inte alls hade någon möjlighet att betala, bara för att se om han ändå skulle försöka. Och då tänker jag att Jesus frågade vår pappa, och han sa priset på dig var att Jesus skulle dö för dig. Och sen också, så enligt traditionen så satt man sig ner fadern och bruden och brudgummen, och man hällde upp ett glas vin och gav till bruden, och om hon accepterade och sa ja till förlovningen så drack hon upp glaset. Och när Jesus ger sin kopp i den sista måltiden, så ser jag det som en förlovning till oss. Varje gång jag tar nattvard så dricker jag mitt ja till Jesus. Och efter förlovningen ägde rum, så var det lika lagligt förbunden som om man var gift. Man kan se det på Maria och Josefs story. Men då gick, efter det här hade ägt rum, så åkte brudgummen tillbaka till sin far och förberedde plats för bruden. När Jesus, kanske vet vad han säger i Johannes 14, så säger han, så jag går till min fader för att bereda plats åt er, och sen ska jag komma och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och medans brudgummen gick till sin far och gjorde detta, det kunde ta upp till 12 månader, så var det brudens uppgift att förbereda sig för brudgummen. Så under ett års tid så badade hon i oljor och var bara redo för att brudgummen skulle komma. Men hon visste inte exakt när han skulle komma. Hon visste ungefär, men inte den exakta timmen. Och det är också för att hon skulle vara trogen och vänta på sin brudgum. Och vi vet exakt när Jesus ska komma. Men han kallar oss till att vara redo. Han kallar oss till att bjuda in andra och också vara redo själv i våra hjärtan för Jesus. Jag ska läsa Matteus 25. Men när brudgummen kom, så kom han mitt i natten med hans tjänare, och då ropade han på sin brud, och då var det hennes uppgift att tända hennes lykta och gå ut och möta brudgummen. Och så började den stora bröllopsfesten. Och så här går Matteus 25. Jesus sa: Himmelriket ska liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfruarna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen, och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfruarna tillbaka och sade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: amen, säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför, till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Jesus kunde säga: vaka, för ni vet inte vilken stund jag kommer. När jag bad för den här predikan och för er, så det är egentligen det här är det enda budskapet som jag har känt sen jag kom till Sverige. Jag vet, det kan vara som en check i era liv, att känna att lever vi i den här verkligheten av vad som komma skall. Eller som Matteus 22 pratade om, att det finns många som inte kom till bröllopsfesten, för de var upptagna av att sälja hus, och som bara en fantasivärld av livets bekymmer. Och vad vi kan se i Mosambik är att det är de enkla och de ödmjuka som kommer, och de har inget annat viktigare för sig. Det står i psalm 138 att Gud står nära de ödmjuka, men han har distans till de högmodiga. Så jag vill lämna er med det ordet, och ska gå in i ha lite bön och lovsång. Och vi kan få blunda, och så ska vi bara stilla oss inför detta. Gud, låt oss få den här morgonen få tänka på att du förbereder plats för oss just nu. Och du förbereder plats för alla våra nära och alla våra grannar. Och Jesus, befria oss i att leva i den sanna verkligheten. Och vi vill ödmjuka oss och komma som dina minsta. Vi vill ödmjuka oss inför dig, mäktiga Gud. Kom och rör vid våra hjärtan denna morgon med din verklighet och med din kärlek som kallar oss till den stora festen. Amen.
När jag satt och förberedde mig igår för det här mötet, och sökte lite sånger, och då hade jag en melodi i huvudet. Och under dagen så kom det också en text. Så min fru hjälpte mig när jag kom hem igår kväll. Så den blev klar hoppas jag i alla fall. Och den heter Mina tårar är för dig. Och jag tänkte på mina minsta och tänkte på också mycket på det här. De människor som sitter utanför. De människor, romerna, vi tänker på de andra som har det svårt i livet här. Och därför kom den här fram. Mina tårar är för dig. Du sitter där på dina knän. En trött människa. I trasiga kläder med bedjande blick. Om ett liv med hopp. Och vi ser dig varje dag i vår närhet. I vår närhet. Hör min sång, hör mina ord. Vi måste sträcka ut vår hand till en vän som ropar ut. Hör min sång, hör min bön om att ge ett värdigt liv. För mina tårar, de är för dig. Mina tårar, de är för dig. Ingen vet varför du hamnat här eller var du kommer ifrån. Vi ser bara den misär som vi aldrig någonsin kan förstå. Och vi ser dig varje dag i vår närhet. I vår närhet. Hör min sång, hör mina ord. Vi måste sträcka ut vår hand till en vän som ropar ut. Hör min sång, hör min bön om att ge ett värdigt liv. För mina tårar, de är för dig. Mina tårar, de är för dig. Mina tårar, de är för dig. Vad har du gjort för mina minsta? Det har du gjort för mig. Vad har du gjort för en av mina minsta? Det har du gjort för mig. Vad har du gjort för en av mina minsta? Det har du gjort för mig. Vad har du gjort för en av mina minsta? Det har du gjort för mig. Hör min sång, hör mitt ord. Hör mina ord. Hör min sång, hör min bön om ett värdigt liv.